Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Ja, Herre, vi ber, låt det ske att stunden du nu ger oss för oss djupare i ordet in. Ja, ge åt var och en vad han behöver av det dyra livets ord. Amen. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer hos Hosianna i höjden. Om vi på den första söndagen i advent hade läst ifrån Markus evangelium, då hade vi fått höra att folket inte bara välsignade Jesus som kom i Herrens namn, utan de välsignade också något som följde med honom. Om vi nu får vara lite barnsliga så kan vi liksom tänka oss att Jesus rider där på åsnan in, och så liksom på ett släp efter åsnan så har han Davids rike. För så är det, vart en Jesus dragit fram i världen så har med honom också Davids rike, Guds rike, dragit fram. I en liknelse så berättar Jesus om det där lilla senapskornet som sen växer och det blir allt större och breder ut sig allt mer. Och han berättar om den där lilla surdegen som en kvinna lägger i en enorm mängd mjöl som representerar världen. Och surdegen sprider sig sakta ut i brödet. Och så har Guds rike, för det här är en bild för Guds rike, så har Guds rike fått breda ut sig runt hela vår värld. Så att idag knappast finns en nation där det inte finns en kyrka. Där det inte finns en Guds församling som samlas kring Guds ord och sakrament. Ja, där det inte finns några åtminstone som bekänner det sköna Jesus namnet. Men vi väntar ännu på den dag då Guds rike fullkomligt ska bryta fram i all sin underbara just fullkomlighet och skönhet. Då en ny himmel och en ny jord ska förenas och Gud och Lammet ska bo mitt ibland sina skapare. Varelser. Men innan det kan ske så måste den stora brytpunkten träda in. Den dag som vår bibel kallar för Herrens dag. Och om den dagen och om hur vi ska förbereda oss för den dagen handlar våra läsningar den här söndagen. Och därför så ska vi samla våra tankar kring det korta och kärnfulla ämnet krisberedskap för Herrens dag. Eller man kan också formulera det så här, för vi är ju trots allt i Göteborg, krisberedskap inför Herrens dag. Det handlar ju om att bereda sig för Kristi drag. Så det blir ämnet idag, krisberedskap för Herrens dag. Och då ska vi först konstatera detta mycket allvarliga, att Herrens dag är stor och skrämmande. Vredens dag är nära, elden då allt skall förtära, så var Sia-sångens lära. Hela världen skräckbetagen, skåda alla de stränga dragen av sin domare betagen. Ja, så lyder de första orden i den sång som formulerades under medeltiden och som börjar med orden Dies Irae, vredens dag. Men den samlar upp det gamla och nya testamentet har att säga om den här dagen. Siarsångens lära, vad var det? Jo, det var bland annat det som profeten Joel proklamerade. Två gånger talar profeten Joel om Herrens dag. Först säger han i den 11:e versen i kapitel 2, vi lyssnade ju på kapitel 2 tidigare. I den 11:e versen så säger han: för Herrens dag, den är stor och mycket skrämmande. Vem kan uthärda den? Och sedan orden lite senare i samma kapitel som vi hörde från altaret: solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande. Och det här är allvarliga ord. Det är inte ord som är någon engångsföreteelse i den heliga skrift som vi lite lättsinnigt kanske skulle kunna vifta undan för, ska vi säga, en mer vänlig och rosa skimrande grundton. För att vi verkligen ska påminnas om den här saken och inte glömma bort den, så inskärps den på nytt i Gamla testamentets sista bok, i det sista kapitlet och i den näst sista versen. Det är från Malakis 4:e kapitel där det står så här: se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer. Och så sägs det som hos Joel: den stora och fruktansvärda. Gud är kärlek. Det lär den heliga skrift också. Men det betyder inte att Gud inte kan vara vred. Det kommer en dag då han kommer att stoppa hela världsförloppet och ställa alla sina skapade varelser, ingen undantagen, till svars. Och då kommer en fruktansvärd vrede att riktas mot allt och alla som har skadat den här skapelsen och brutit emot den grundläggande ordning som skaparen har lagt ner i den. Och dessa ord om en skrämmande dag, de är inte på något sätt begränsade till Gamla testamentet. De inskärps minst lika allvarligt i det nya. Inte minst i det sista bok, där vi i Uppenbarelsebokens 6:e kapitel kan läsa om hur människorna på Herrens stora dag ska ropa till klipporna och bergen: fall över oss, göm oss för honom som sitter på tronen. Och så står det: för lammets vrede. Till och med Jesus, den gode och milde herden som bär de svagaste lamm på sina axlar, han ska vara vred på den här dagen. Deras storas vredes dag har kommit, och vem kan då bestå? Det är just det som är frågan. Vem kan bestå på den dagen som kommer att komma? Vad ska vi göra? Ska vi bara vända det ryggen och strunta i det? Skratta åt det hela? Eller ska vi bli paralyserade av skräck? Eller tona ner det hela? Så allvarligt kan det väl ändå inte vara. Sådan är ju inte Gud. Nej, Guds uppenbarelse inskärper den här saken så tydligt och klart, hur skrämmande det än kan tyckas. Men, det finns ett stort men. Det finns en utväg. Och då är frågan: vad ska vi göra? Vi får ställa den frågan som israeliterna gjorde när Petrus predikade på den första pingstdagen: bröder, vad ska vi göra? Och då kommer vi till den andra delen i den här predikan, nämligen krisberedskap. Punkt 1 i krisberedskapsplanen. Och den består i det här: åkalla Herrens namn, tro evangelium. Jag tror att ni alla under de senaste dagarna eller senaste veckorna i er brevlåda har fått en liten broschyr med varningens gula färg om krisen eller kriget kommer. Och avsändare var myndigheten för samhällsskydd skydd och beredskap. Den så kallade beredskapsbroschyren. Jag hoppas nu att ni inte har slängt undan den bara, utan att ni faktiskt har läst i den. För annars så vet jag inte om min parallell mellan predikan och den har någon nytta idag. I alla fall är det så med den, att den innehåller råd om hur man ska göra om det blir samhällskris eller krig. Men det mesta, om ni läste den, handlar faktiskt om inte vad man ska göra då, utan vad man ska göra nu. Hur man ska förbereda sig. Vad man ska se till att ha hemma. Vilken mat som är lämplig. Hur mycket batterier man behöver och hur många liter vatten och så vidare. Men nu vet ni, kära vänner, att det finns en beredskapsbroschyr som är mycket tjockare än den där lilla tunna. Och den ser ut så här. Det är den heliga skrift. Det är den verkliga beredskapsbroschyren. Och den är en beredskap inför en dag som vi kan vara helt säkra på kommer. Vi vet inte om det kommer krig eller om samhället kommer att drabbas av olika katastrofer. Men en sak kan vi veta säkert. Att det kommer, den största krisen i mänsklighetens historia kommer att inträda. Och det är den dag då det fullskaliga kriget mot allt ont ska bryta ut. Och den här beredskapsbroschyren, den har en avsändare. Det är inte någon myndighet, utan det är himmelens och jordens skapare. Men är det också så att den här tjocka boken som vi kallar den heliga skrift, dess beredskapsbroschyr, den kan sammanfattas på bara några korta rader. Ja, vi kan säga att den sammanfattades i våra läsningar den här söndagen. Det är faktiskt tillräckligt med allt det som står där. För hur fortsatte nu profeten Joel när han hade talat om den stora och skrämmande dagen? Jo, han sa, det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Istället för att ropa till bergen, fall över oss, så finns det en möjlighet att åkalla Herrens namn, att ropa till honom, att böja sig ner i stoftet, i vördnad och tillbe honom. För så här utlägger aposteln Paulus just den här saken i Romarbrevets 10:e kapitel. Och ni vet, Romarbrevet, den handlar ju om hur man blir rättfärdig. Hur man blir rättfärdig. Det betyder just rättfärdig inför den här stora dagen. Då säger Paulus så här. Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst, fortsätter Paulus. Och så hänvisar han till skriften. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det vill säga där och då, det är på Herrens dag. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Det betyder att det också inkluderar oss nordbor. Alla har samma Herre. Han ger sin rikedom. Och nu står det till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ser ni, så enkelt är det, den kristna tron i sin allra mest grundläggande form. Det lär både profeterna i Gamla testamentet och Nya testamentets apostlar. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och därför kallades faktiskt de första kristna för just det. De som åkallar Herren Kristi namn. Så skriver till exempel Paulus till korintierna i det första korintierbrevet. Han kallar dem de kristna, alla som åkallar Herrens namn på varje plats. Om vi nu tar ett steg tillbaka, några år tillbaka i tiden, och tänker på Johannes döparen och Jesus, så kan vi säga att de var utsända ifrån himmelens myndighet för samhällsskydd och beredskap. Johannes döparen, säger Jesus, han var Elia. Och Elia, han hade till uppgift att komma. Det var det Malaki hade sagt i den sista boken i Gamla testamentet. Elia skulle komma. Och vad skulle han göra? Jo, han skulle förbereda folket så att de skulle vara beredda på Herrens dag. Så att det inte skulle bli en överraskningens, vredens, den stora förskräckelsens dag. Och så kom Johannes döparen. Och vad gjorde han? Jo, han predikade omvändelse och syndernas förlåtelse. Och när han kastats i fängelse, då tog Jesus upp hans fallna mantel. Och så gjorde han det vi hörde i evangeliet idag. Han gick ut, predikade omvändelse och tro på evangeliet. När nu vår evangeliska bekännelse ställer frågan vad omvändelse är, så säger den att omvändelsen, den består av två saker. Den består av att man ångrar det man har gjort, det felaktiga, och att man tror, att man förtröstar på evangeliet, att Jesus har strukit ut allt det där och att han delar med sig av sin rättfärdighet. Det är precis det vi hörde Jesus säga idag. Omvänd, det betyder att man ångrar, att man gör sinnesändring, vänder sig bort och vänder sig till honom, tror på honom. Och det här är inte någon engångsföreteelse. Det är faktiskt så att de här två grekiska orden som används när Jesus säger det här, omvänd er och tro, de står i ett tempus som heter presens, nutid. Det betyder pågående. Det betyder att det inte är något man är klar med en gång för alla, utan det är någonting som man fortsätter att göra dag för dag. Och det är därför vi kristna ber Fader vår. Vi ber om syndernas förlåtelse varje dag. Och vi litar varje dag på att Jesus förlåter oss. Det är det som är att dagligen omvända sig. Och när man gör det, då kan man åkalla Herrens namn. Ja, man åkallar Herrens namn i detta. I bönen om förlåtelse, i tacket, i glädjen, i lovsången över att man får ha frid med Gud. Och då har man verklig krisberedskap, verklig kristberedskap. För då är man beredd när Herren Jesus kommer. Och så ska vi till sist helt kort säga någonting om krisberedskapen del 2. Den består i det här. Att man håller fast och är frimodig. Krisberedskap 2. Håll fast och var frimodig. Ni vet att till vår krisberedskap så hör att man har ett förråd av viktiga prylar och mat hemma. Men det där förrådet måste ju underhållas. En del blir för gammalt, inte minst maten, så man får äta upp den och så får man byta ut den mot ny mat. Det gäller att underhålla sin krisberedskap. Det räcker inte bara att man skärper till sig när man har fått den där broschyren en gång, utan man måste ha någon slags kontinuerlig genomgång av det. Och det gäller också i krisberedskapen. Vi behöver öva oss i vår beredskap varje dag. Och det är därför en kristen ber till Gud, läser Guds ord, kommer till gudstjänsten, umgås med andra kristna, tar emot Herrens heliga nattvard, deltar i församlingens lov och pris. Och så behöver vi få uppmuntras och påminnas och stärkas i det där att hålla fast vid att åkalla Herrens namn oavsett vad som händer runt omkring oss. För det är det aposteln gör i Hebreerbrevet idag. han uppmuntrar oss till att frimodigt hålla ut. Till slutet, ge inte upp. Kasta inte bort er frimodighet, hörde vi. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Och så fortsätter aposteln, och det är ord till oss här och nu ifrån Herrens apostel. Ännu en kort tid så kommer han som ska komma. Han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade, utan de som tror och vinner sina själar. Kan du stämma in i de orden? Jag hoppas, jag tror det. Ja, må det vara vår gemensamma bön. Må det förbli så att med var och en av oss. Vi drar oss inte undan. Vi går inte förlorade, utan vi vill tillhöra de som tror och vinner sina själar. Till dig hjälper oss nu, Gud. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut, och vinner våra själar och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.